Jag tycker att det är ett fint förhållningssätt att kroppen strävar mot att ha hälsa. Och där känner jag att det skulle vara så fantastiskt att få komma in på läkarutbildningarna och faktiskt lära er att ta i folk. Socialdepartementet eller Socialstyrelsen, jag tror att de egentligen ångrar att de legitimerade naprapater och kiropraktorer. Ja, det finns ju de som tycker det är jättepraktiskt att vi inte är legitimerade, förstås.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Fredrik Nyström. Jag är professor och läkare i Linköpings universitet. Och vi tänker prata om folksjukdomen krämpor och smärtor i rygg, axlar, nacke och muskler och sånt, vilket ju är något som drabbar oss alla förr eller senare. Och sedan många decennier nu nästan kan man gå både till naprapater och kiropraktorer och få hjälp med sina axlar och ryggar som gör ont, och de har blivit då legitimationsyrken. Och det är också skyddade titlar nu med, precis som den jag har då som är läkare till exempel. Men idag har vi bjudit in en osteopat. Och det är en behandlingsform som inte är inom citat godkänd, det vill säga det är inte ett legitimationsyrke än. Men många med smärtor i kroppen vänder sig just till osteopater. Så välkommen Gudrun Göransson. Du är osteopat och jobbar här i Stockholm.
Jag är osteopat och jobbar i Stockholm, ja.
Och du har också varit ordförande för Svenska Osteopatförbundet.
Jajamän.
Fram till 2020.
Yes, ja. Slutade i början av pandemin helt enkelt.
Ja. Och vi pratade lite innan här inledningsvis om det röriga i att det ju inte är ett legitimationsyrke, och det är ju väldigt annorlunda runt om i världen. Du förklarade just att det här svenska institutet som finns ligger under, alltså det finsk överinseende.
Finskt universitet, ja.
Och det är, var ligger det?
Den skolan i Sverige, det är Skandinaviska Osteopatikskolan i Göteborg.
Ja.
Så där utbildar man sig i Sverige.
Ja. Och vad är då osteopati? Kan du förklara det som är osteopat?
Ja, jag ska försöka. Mm. Osteopati är en manuell medicin. Alltså vi behandlar kroppen med våra händer.
Mm.
Den är baserad på västerländsk anatomi och fysiologi. Den uppkom på 1850-talet i USA av en läkare som hette Andrew Taylor Still, som... Ja, läkare på den tiden hade ju inte lika bra verktyg som ni har nu för tiden. Så att han, jag tror han upptäckte ganska lätt snart att många av de läkemedel eller de metoder de hade för att hjälpa folk snarare hjälpte sina patienter. Och så han började titta lite på kroppen. Fanns det saker i fysiologin hos de här människorna som kanske... Det finns en historia om att hälften av hans barn dog i... En av de här febersjukdomarna som kom där på, jag kommer inte ihåg vilken det är nu. Hälften dog inte. Eller om det, ja, varför blir det så att vissa, här var det ju typ en pandemi, inte pandemi, men en infektionssjukdom.
Var
som
det dysenteri
faktiskt,
och sånt där låter
någonting
det som
vi kan ju kanske leta upp det.
Ja.
Vad är det som gör att vissa människor verkade inte bli sjuka alls och andra dog?
Mm.
Så han började titta mer på hur människor såg ut i kroppen, alltså hur deras muskuloskeletala system verkade fungera, och tyckte väl att han genom att manipulera och jobba med, alltså inte knäcka när jag säger manipulera utan bara manövrera kroppen på olika sätt, kunde hjälpa då vissa människor att stå emot eller bli friska snabbare. Så att de gamla osteopaterna, de jobbade ju med lunginflammation och mycket, alltså sådana sjukdomar. Det var inte så mycket det muskuloskeletala. Det var förmodligen inte på samma sätt då att man hade lika många skrivbordsnackar och stressaxlar.
Nej,
och allt sånt.
Det måste ha varit väldigt annorlunda.
Så det var ju naturligtvis en helt annorlunda värld han upplevde i. Men, och hans hela filosofi, eller det han tyckte att alla osteopatstudenter och kanske alla läkare också skulle göra, är bara plugga anatomin. Kan vi anatomin, då kan vi hjälpa kroppen med mycket,
det
med största sannolikhet.
Bara som just undervisat på läkarprogrammet nu i över 20 år, att vi undervisar ju knappt alls i anatomi längre. Det är helt fantastiskt vad det har minskat med åren. Ja, jag är fjärde generationen läkare och det kan jag säga att genom varje generation som vi har sett i släkten så minskar ju andelen anatomisk undervisning och det är så mycket annat man ska kunna. Men, och det är väl just det som utgör en enorm skillnad från 1850-talet, för då var det ju verkligen så att man dog i bakteriella infektioner och kanske i olyckor och förblödningar och saker som var kirurgiska. Och det finns ju nästan inte på samma sätt idag. Idag är det
i Sverige hade väl inte lägga till. Nej.
Man kunde dö infektion i ett vanligt sår som blev infekterat. Och där var det ju manuell hantering på så sätt att man var kirurg och läkare och skar upp bölder. Det var ju liksom så man kunde skära bort infekterade ibland. Så det har ju hänt mycket sedan dess. Men det var intressant att du sa att det är ju de här nackarna som man får vid skrivbordet, de var nog inte så vanliga då.
Nej, så att nu har vi nya bekymmer och då tycker jag nog ändå att det finns en anledning att osteopater tillsammans med naprapater och kiropraktorer ska ha en plats i vår...
Läkare kan vi bara upprepa vad jag försökte säga inledningsvis, att alla får vi ont för det senare. Det är ju helt garanterat i ryggar, nacke, knän, axlar, i muskulatur vid något tillfälle, oftast flera gånger i livstid. Det är ju helt normalt. Men det är ju väldigt bra om det finns ett sätt att förebygga det till och med.
Just det.
Eller bota det just nu, men också kanske förebygga. Och det förstår jag att ni arbetar mycket med, att lära oss rätt rörelsemönster, kroppsställning och sånt.
Ja,
inom osteopatin.
Så är det ju. Och vi osteopater tycker jag om att säga att vi jobbar holistiskt. Och det tror jag kanske att naprapater och kiropraktorer säger också. Och vi kanske menar lite olika saker. Vi gillar ju att titta på, om en person kommer in med en axel, så gillar vi att titta på hela kroppen och se hur befinner sig den här människan i rummet, hur rör den sig. Finns det andra ställen på kroppen som faktiskt kan vara en del av problematiken, och det gör det ju oftast. Eller finns det också, ofta har vi lite längre behandlingstider, vilket gör att man kan samtala länge med patienten.
Och lära känna patienten.
Och det, bara det ger ju förmodligen ett terapeutiskt värde i det. Att någon lyssnar och hör och försöker förstå patientens situation. Och det gör ju att man kanske också kan bli lite mer nyfiken på vilka platser eller vilka system som faktiskt är det som ger störst påverkan på den här patientens hälsa och rörelse. Och
låter man typiskt patienten provgå och så framför en och se... göra rörelser?
Ja, alltså, det är väl lite olika. Jag vet att när jag tar emot patienten, jag har ett par meter i alla fall, eller 5-7 meter till mitt rum. Det är jättebra att titta på. Jag ser till att de går in framför mig så jag kan titta på hur går de, hur verkar de befinna sig i rummet. Lyssna på fotstegen. Är det någon som kommer som en elefant, så kan man ju tänka sig att det här kanske är något som påverkar patienten.
Och det är inte elefantsjuka.
Precis. Om de dunsar in så vet man att det här är kanske någonting vi måste adressera, för jag kan ju jobba med deras skelett och muskler och system i mina 45 minuter, men om de sen fortsätter att dunsa ner för gatan dag ut och dag in,
då
har vi en lång behandlingsperiod framför oss liksom. Det är viktigt att man adresserar saker antingen med våra händer, alltså att faktiskt kroppen själv också tar emot budskap när man är på något ställe som känns, folk blir förvånade, oj jag visste inte att det gjorde ont där, eller oj vad gud vad stel jag är där, det hade jag ingen aning om. Det där är ju också någon sorts kommunikation upp till högre centra, som med förhoppning då att hjärnan själv ska vara så här, men det där var inte riktigt bra.
Nej liksom. Men det håller jag verkligen med om, det märker man ju ofta att människor fel diagnostiserar sina egna smärtor och lägger dem på ställen där de egentligen inte finns primärt. Och det kan man behöva påpeka ibland att det där har du ont för att du har en dålig höft faktiskt.
Det
är ganska svårt ibland att säga var ursprungssmärtan kommer ifrån.
Och vem vet om... Men om man åtminstone kan bredda registret och få folk att bli lite mer medvetna om sina kroppar. Jag tror mycket av det vi gör... Vi har ju... Det finns... tekniker inom osteopatin som är väldigt subtila och tysta, så att säga, som inte känns så mycket. Och ofta tycker osteopat, många som har gått till osteopat, att det är så skönt, för det behöver inte göra ont när man får behandling av en osteopat. Och vad vill jag komma med?
Vad är den vanligaste åkomman som ni får då, frågar de? Vilka är de vanligaste diagnoserna?
Det är ju naturligtvis axlar och nacke, mycket huvudvärk och yrsel förstås. ländryggar, knä, alla stora leder förstås, tennisarmbågar, allt det som du skulle gå till en fysioterapeut eller sjuk eller en naprapat eller osteopat.
Du får gärna hjälpa till där. Kan du förklara skillnaden mellan alla de där du just sa? Fysioterapeut, naprapat och kiropraktor då, kanske, ja, men, i första hand?
Alltså en fysioterapeut i alla fall, som det fungerar i Sverige just nu, om du går liksom basutbildningen, då är det ju väldigt lite manuell behandling, om jag har förstått det rätt. Utan då är det fokusera på att ge patienten övningar som de går hem och gör. Ja. Och med förhoppning att kroppen ska lära om. Och man ska därför slippa smärta.
Och den delen kan ju jag, för det är ju de vi använder i sjukvården och som varit legitimationsyrke jättelänge och som heter sjukgymnaster förut. Ja. Så det tror jag många som har varit i sjukvården känner till ungefär hur de jobbar.
Så.
Men det är jag kan skriva remisser till som läkare, och det sker ju i stor utsträckning då.
Ja.
Men naprapater och kiropraktorer tycker jag är knepigare. De kan ju inte jag remittera till, vad jag vet.
Alltså det finns nog ett par i Sverige som faktiskt har landstingsavtal, men om du inte råkar vara i den så kan du inte.
Jag säga kanske, jag tror inte jag har det i min närhet i Norrköping eller Linköping.
Nej, alltså nu får jag säkert, om man ska hårddra det då kan man ju göra, bara rent liksom basutgångsläget, så skulle man väl kunna säga att kiropraktorer, de tittar enbart på ryggraden, kan vi säga. Och så ser de så här, du har ont i armbågen. Ja, då är det nackkotorna.
Någonstans är någon ryggradskota
som försörjningen finns. Och då ska vi jobba på den kotan.
Och så att det knölar man på den på olika sätt.
Ja. Och så går man tillväga på det viset. Så att en
och det är en en tydlig... Har jag förstått det på de som gått i ganska ibland hård manipulering när man försöker flytta de här kotorna?
Ja,
jag har hört.
Jo, men det tror jag många upplever
att det gör ont, men det kanske blir jättebra, eller så blir det inte det.
Eller så blir det inte det.
Det var lite hårdraget, men det stämde.
Absolut, så är det ju. Men liksom, och jag tror ju att de flesta kiropraktorer i Sverige idag har nog lite mer med sig i bagaget, kanske lite massage. Det är ju så att har man ont någonstans så vill man ju gärna att det stället också ska adresseras. Men rent liksom...
Mycket ryggfixationer.
Ja, man fixar ryggen med förhoppning att den signalen ska funka bättre ut till den trasiga armbågen. Och då naprapaterna, det var ju lite liknande det här. De första naprapaterna och kiropraktorerna, om jag har förstått det rätt, de var faktiskt osteopater först. Jaha. Men sen tyckte de att patsnubbarna där nere i Missouri i USA var lite för omständliga och tyckte att de kunde renodla lite. Så då kiropraktorerna gick bara på ryggraden.
Så de var inte så holistiska som osteopat?
Nej, inte om man ser på det sättet i alla fall. Alltså, det beror ju på, för att det är klart att ryggraden förser hela vår kropp med saker. Med information.
Det kan man inte förneka.
Nej, så att visst kan man... Naprapaterna, de la till soft tissue, alltså massage typ och stretch, terapeutisk stretch. Så det är mjukdelsbehandling plus ryggradsmanipulationer. Mycket det är en stor skillnad mellan de två branscherna och vår är väl att de jobbar väldigt mycket med det vi kallar för direkta tekniker. Alltså du hittar en barriär till exempel i en ryggrad, du knäcker den. Du hittar en triggerpunkt, du trycker på triggerpunkten tills den försvinner.
Aj.
Och det kan du gå till en osteopat och få också. Men sen har vi även de indirekta teknikerna där vi mer försöker lirka och där man faktiskt går ifrån smärtan. Alltså där man försöker hitta lägen där kroppen faktiskt är helt neutral eller i avslappning med en förhoppning om att jag tror ju att det är hjärnan som får signaler om att det här är ett problemområde. Om jag är på det här sättet, då mår jag bättre. Och när vi släpper taget så är förhoppningen då att kroppsdelen ska funka lite bättre.
Så det verkar ju mycket vettigare att gå till en osteopat om man har spänningshuvudvärk än att gå till en...
Kiropraktor.
Ja, det tror jag.
Jag kan ju bara hålla med.
Det var att slå in en öppen dörr.
Men sen är det ju personlig preferens också naturligtvis. Så att det finns säkert utrymme för alla tre. Men
då är det ju ändå så att de här två andra, naprapater och kiropraktorer, nu alltså är legitimationsyrken. Och det lyckas inte ni bli, för det vill ni ju bli.
Ja, det vill vi bli.
Och få en skyddad titel som det då kallas.
För det som är jobbigt nu är ju att vi har en 4-årig ganska lång, tuff utbildning med väldigt mycket som liknar det ni får på läkare.
Den är väldigt, vi pratade om det innan vi spelade in här, men alltså det är ju ett väldigt ursprung från läkaryrket. Och ni läser ju mycket som verkligen kan ge anledning att vara holistiska med hur kroppen verkligen fungerar i många avseenden, endokrint och neurologiskt. Så det förstår jag att det är en tuff utbildning som man då inte kan ta studielån på, om jag förstår det rätt.
Nej, det kan du inte. Än i alla fall.
Eftersom det inte blir en legitimation.
Nej. Det är verkligen, man sitter i en...
Som gör att det är så motsträvigt att inlämna den här i det vanliga utbildningssystemet då, när den ändå är så lik de här? Den tar ju olika delar ur läkaryrket och naprapatin och fysioterapin ändå. Man plockade olika delar, skulle man väl få ihop så att det nästan blev osteopati.
Ja.
Kan man väl tro?
Det kan man tro. Jag tror att jag inte sticker ut hakan för mycket här när jag säger att Socialdepartementet eller Socialstyrelsen, jag tror att de egentligen ångrar att de legitimerade naprapater och kiropraktorer. Ja. För att de är ju inte heller infogade i, de är ju privata utbildningar.
Ja, och som jag nämnde innan, jag har ju inte sett att jag har kunnat skriva remisser till dem. De brukar sällan ingå i systemet som finansieras via skattsedeln.
Men de är momsbefriade som alla... Så att du betalar själv, men du betalar inte moms. Men problemet är som sagt att de här två utbildningarna är också privata. Väldigt oklart precis vilka som är deras huvudmän och vilka som kvalitetssäkrar dem. Mm. För det finns egentligen ingen instans på ämbetet, högskolor.
Universitets- och högskoleämbetet.
Ja, precis. För den där, deras utbildningar, om jag förstår det rätt. Mm. Och det här tycker vi är lite beklagligt då, för som sagt, skolan i Göteborg, den står ju under finska, den blir ju i princip säkerhetstestad eller säkerställd.
Och där ingår vi ju i EU liksom.
Ja, EU och Rasmus.
Och det blir jag väldigt förvirrad av, för att vi godkänner ju alla utbildningar inom medicin som man har gjort om man är EU-medborgare. Man blir till och med då specialist som läkare i olika ämnen om man kan visa att man har varit i ett annat land. Och det har ju tvingat oss nu att ta bort allmäntjänstgöringen, vill jag påstå.
Just
som
det.
Vi hade innan. För att den finns ju inte i alla länder. Och då blev de legitimerade utan allmäntjänstgöring. Hos oss hade man 2 år allmäntjänstgöring för att bli legitimerad. Och det höll ju inte. Så nu kommer man ju göra så att allmäntjänstgöringen försvinner. Som vi varit så stolta för i Sverige. Ja. För då tvingas man inom citat arbeta både som kirurg och medicinare. Och till och med psykiater och allmänmedicinare. Innan man kan anses vara legitimerad. Allt det där försvinner som följd av EU-regel på många sätt. Men då begriper jag ännu mindre varför inte då en utbildning som finns i andra EU-länder automatiskt också ska kunna bli legitimationsyrke i Sverige. Jag får inte ihop det.
Nej, det är väldigt svårt att få ihop.
Det är byråkratiska hårklyverier.
Ja.
Och då måste det finnas någon vilja någonstans. Några som motarbetar det kort och gott.
Du menar...
Inom det här systemet som hindrar er att kunna förbli legitimationsyrke. Vad skulle det vara med det? Är det för mycket legitimationsyrke?
Ja, men jag tror ju... Alltså, vi var ju och pratade med Ack och Ankarberg när hon var... Är hon fortfarande... vad heter det, utskottets ordförande, socialutskottets,
vi säger det,
hon var ju ganska klar med att de vill ha färre legitimerade yrken i Sverige, så
hon tyckte det hur som helst,
hon tyckte det, och det är en strävan, jag tror att det är en målsättning,
men det begriper jag ingenting av.
Nej.
Varför ska man ha en läge
färre legitimerade yrken?
Jag förstår inte det.
Det blir ju mer för IVA och Inspektionen för vård och omsorg att jobba med. Jag vet
men
inte
vi blir
riktigt.
Fler människor. Vi får fler saker som vi kan behandla.
Ja. Nej, vi sitter i en liten... Ja, vi jobbar, slår verkligen underifrån och det är ingen som lyssnar. Och till och med, när jag var ordförande så fick vi faktiskt till ett samarbete, för det var precis då Danmark blev legitimerade. I Norge hade det börjat bli lite intressant för några partier att ta upp det. Så vi försökte ta tillvara Nordiska rådet och fick en skrivelse skickat. Så det togs upp i för Nordiska rådet, och den norska staten, alltså socialdepartementet och det svenska socialdepartementet var tvungna att svara på varför de inte ville legitimera. Och då kunde ju den norska säga, jo men vi ska nog göra det. Och nu blev Norge legitimerade i fjol.
Och är man inte ett legitimationsyrke, då är det ingen skyddad titel.
Nej.
Så då kan man ju gå och kalla sig osteopat utan att ha en korrekt utbildning.
Det var ju det jag ville komma till där i början.
Ja, och det gör det ju väldigt... Alltså den som vill gå till en osteopat måste ju då på egen hand i Sverige ta reda på att vederbörande har en riktig examen.
Exakt.
Är det inte ungefär så?
Jo, så är det ju.
Och det är väldigt märkligt, kan man tycka, att det finns sådana här titlar som kan låta då väldigt pålitliga, men som inte skyddade just det här landet.
Exakt.
Men kanske i ett annat land.
Exakt. Absolut.
Och många andra länder.
Många andra länder.
Hela USA till exempel, där osteopatin då startade.
Och hela
och som du
stora
beskrev,
delar av Europa.
Ja, som du beskrev för mig här innan också, det spelar vi inte in, men att det var en enorm koppling till att vara läkare. Det var ju i stort sett helt sammanbundna utbildningar.
Numera är det i USA, precis.
Det är på samma universitet och så.
Eller det är olika universitet, men de får samma rättigheter. Förskrivning av medicin. Och, alltså, det är separata skolor i USA. De heter antingen osteopathic colleges eller medical colleges. Eller
men det är du på college-nivå. Jag räknar ju på universitetsnivå.
Jo, de är universitet.
Ja.
Alltså, men de är separata...
Fakulteter, då, tror jag vi skulle
de
säga.
De är inte på samma, inom samma... Det skulle skolor.
Det skulle nog kallas ungefär fakulteter och så där vi skiljer på lite mer. Men det är ju fortfarande, det har ju ingen betydelse.
Nej, i slutändan är du antingen en doctor of osteopathy eller en medical doctor. Och du har samma rättigheter vad gäller skriva ut recept och remittera och du kan specialisera dig till kirurg.
Den traditionen är har vi ju inte alls på samma sätt här i Sverige som man, jag vet efter att ha gjort postdoc i USA. De är väldigt noga med såna här förkortningstitlar. Och det använder ju knappt vi.
Nej.
Vi skriver ju inte MSc som jag såg att du skrev, Master of Science. Det börjar ju komma däråt. Men vi är ju inte vana att tänka så riktigt. Där man ger sina akademiska titlar får man ju kalla det för att kunna utvärdera vad folk är. Och det skulle ju inte hjälpa er så länge det inte är ett legitimationsyrke.
Nej, utan det hjälper oss mer kanske i våran kommunikation med andra osteopater. Och det är också för att visa, för du kan ju bli, inte längre i Sverige faktiskt, då blir du minst en BSc om du går ut skolan i Göteborg, Bachelor of Science. Men det finns även skolor där man inte har det akademiska kravet. De är färre, men då finns det... Och det fick jag göra då. Jag fick gå en tilläggsutbildning. Tre år tog det väl för att få min BSc och min MSc. Jag gjorde min utbildning i Stockholm.
Och i slutändan så får du ju betala hela din utbildning
jag
själv.
Jag betalar
och det
allt
gör,
själv.
Ja. Och att när man går till dig då så får man ju också betala vad det har kostat så att säga för dig att nå dit hem och så.
Och så får du också betala som patient då den här momsen. Så att det är bara win för staten att vi inte är legitimerade om man ska tänka så.
Mm.
Patientsäkerhetsmässigt så är det ett problem, tycker jag. Det här att några kan spika upp en skylt på dörren, kalla sig osteopat, inte har någon aning om vad de håller på med. Och hävda att de hjälper till med din kropp.
Med den sortens problem.
Ja.
Men ni är ju då i alla fall en ordentlig holistisk metod. Du innefattar osteopati i den här ganska holistiska metoden. Som är snarlikt då i Amerika, läkarutbildning till exempel. Där förskriver man också mediciner och så. Men här i Sverige då, vad är ett typiskt sätt att försöka bota någons spänningshuvudvärk då, till exempel? Skulle du säga.
Ja, det
vilket
ju...
jag tycker är något där man behöver just en holistisk syn ofta, tror jag.
Naturligtvis vill man ju palpera och känna igenom. Jag tror att på grund av att vi har de här väldigt lugna teknikerna också så blir vi ganska duktiga med våra händer. Att leta efter fysiska spänningar. Men som jag sa tidigare så kanske patienten också måste börja få prata om vad det är. I alla fall jobbar jag så. Det är säkert inte alla osteopater som gör det.
Pratar du samtidigt då? Eller tar du som vi kallar det en anamnes i början och frågar igenom allt i lugn och ro? Och sen
första
undersöker.
Gången en patient kommer så är det ju säkert 15-20 minuter som man sitter i varsin fåtölj och pratar eller på vår stol. Och skriver, liksom.
Men då måste ni ha journalföring i någon form
det är en
också.
Jättestor
måste det vara
av...
jättehopplöst att hålla isär alla
Nej,
olika...
men vi för journal. Och det, alltså, alla utbildningar som har varit i Sverige de senaste, jag skulle nog vilja säga 30 åren, utgår ju från att vi någon gång i tiden ska få legitimation. Så därför är det väldigt viktigt. Alltså journalföring
det var
är ju,
det jag tänkte.
Alltså, och det jobbar man ju jättemycket verkligen... med på, på skolan förstås.
Och det kännetecknar ju all sjukvård. Att allt journalförs på olika sätt.
Ja. Så att Vi för en anamnes, vi måste förvara det på ett säkert sätt, ja, förstås.
Precis. För det är ju väldigt kraftig sekretess, ja, på den här sortens känslig information. Mm.
Precis, så att det är en jättestor del av utbildningen och någonting som i alla fall för våra studenter, jag jobbar en del på skolan i Göteborg också, det är ju kanske det som de jobbar hårdast med.
Sen har ni en uppfattning här inom osteopatin att kroppen hjälper gärna till att läka sig själv. Kan du försöka förklara hur det passar in?
Det är de här osteopatiska principerna. Att,
en av dem där då.
En av dem, ja. Att en ohämmad kropp, alltså en kropp där du inte har spänningar som snörper åt ett kärl eller en nervbana, bör kunna kommunicera bättre och mer effektivt i kroppen.
Ge återkopplingar.
Och ge återkoppling. Ja. Naturligtvis betyder ju inte det att du inte kan bli sjuk om du går till en osteopat. Eller
nej,
att,
det hade vi ju märkt.
Det hade vi märkt. men det är väl snarare det att jag tycker att det är ett fint förhållningssätt att kroppen strävar mot att ha hälsa.
Men
så
hur kan man då ens få spänningshuvudvärk från början? För om vi nu tänker att det är en äkta spänningshuvudvärk där just musklerna liksom går i någon kramp och kanske cirkulation
och där tror jag vi, jag menar, mycket av det, så våra vardagliga bekymmer, det är väl det som typ Anders Hansen pratar om, att vi lever ju inte som våra kroppar är byggda längre, alltså det finns för mycket stressorer runt omkring oss, och bara det att till exempel att trapeziusmuskulaturen levatormuskulaturen, alltså många nackmuskler får sin nervförsörjning direkt från kranialnerver eller en kranialnerv.
Alltså nerver direkt från hjärnan.
En nerv direkt från hjärnan, och det finns av en anledning att man ska snabbt kunna skydda sig för ett yttre hot. Tror man väl. Vi har inte särskilt många yttre hot längre.
Jag brukar mer säga att det är för att vi är konstiga djur som går på bakben.
Ja, men så kan man också se det. Det finns alla möjliga.
Det är väldigt få som gör det. Vi måste hålla upp axlarna på ett annat sätt.
Ja, men så är det. Men å andra sidan, vi har väldigt snabb koppling. Och så fort vi blir lite stressade så drar vi upp axlarna. Alltså det sker.
Och det kan höra ihop med spänningsvärk.
Och det hör definitivt ihop med spänningsvärk. Sen har vi då de här skärmarna som man sitter framför och blir så in. Liksom man hamnar ju i skärmen till slut om man sitter och koncentrerar på någonting, så då får du dessutom en hållningsproblematik som hjälper till att bygga på de här spänningarna, så att det där är inte vad kroppen vill, det är ju att du har en hjärna som kan fokusera på någonting helt annat och verkligen bara strunta i kroppen. Det kan vi ju. Det kan också atleter som håller på med ultrasporter, de skiter ju smärt.
De är väl specialiserade på att skita i smärtan, så kan man inte bli framgångsrik.
Så är det ju.
Det brukar vara mitt huvudargument mot att det alltid är så bra att träna. Jag tror det finns tydliga gränser för när träningen blir för tuff.
Ja.
Det ska vara lagom.
Det ska vara lagom. Jag kan hålla med. Men hur som helst så har vi en hjärna som kanske inte är med på just det här att kroppen vill vara och kan läka sig själv, så att säga. Så att, och allt vårt moderna liv är ju kanske inte optimalt för våra kroppar, helt enkelt.
Nej, så var du i den moderna osteopatin så tar man hänsyn till att vi har hamnat i onormala situationer och försöker hjälpa kroppen på traven då, antar jag, och hitta rätt igen.
Ja, så att visst, numera är det inte dysenteri och lunginflammationer och sånt som det var på 1850-talet.
Nej.
Men nu har vi andra bekymmer istället som kanske till och med...
Vi får aldrig fått astma då, det hade man knappt heller på den tiden.
Nej.
Om man nu ska ta dem hur de just jobbade med andning och så, antar jag. För det ingår väl också i eran domän.
Det kanske inte ingår in jättemycket att prata. Du får kanske ingen specialisering i just andning, men vi tittar ju på andningsmönster.
Ja.
Och nu säger jag det för att jag just har varit på en föreläsning om andning, där det absolut finns en specialisering, och så det kan inte vi hävda att vi får med oss från våra utbildningar, men absolut att man tittar, om man tittar på alltså mycket ofta, det finns nog nästan ingen patient där jag inte tittar på bröstkorgens mobilitet. Alltså hur bröstkorgen rör sig. Mm. Det är så viktigt.
Ja,
att...
Det är ju muskler som vi använder hela tiden.
Ja.
Vi måste andas.
Ja.
Och där tycker jag, med det lilla jag kan, det är ju alltid intressant att man kan i stort sett välja mellan att andas med magen då, diafragma, eller med hela bröstkorgen. Vilket ju är en enorm skillnad på vilka muskler som används och spänningstillstånd och sånt.
Ja. Så där är väl så spänningshuvudvärk måste man ju, nästan alla saker måste man titta på bröstkorgen, men framförallt kanske vid i spänningshuvudvärk. Så det är det jag menar, man måste leta lite längre. Diafragman är ju ofta också väldigt anspänd på väldigt många.
Och hur många är ni då egentligen?
Alltså,
osteopater.
Just nu i Osteopatförbundet så är vi runt 400.
Mm. Och då är alla...
Då har alla gått en, för att få vara medlem i Osteopatförbundet så måste man ha gått en godkänd utbildning.
Men det behöver ju inte vara den i Sverige då?
Nej, utan det, kan vara det finns många utbildade i England och jag tror inte vi har någon från USA faktiskt.
Nej.
Men många andra europeiska länder förstås. Men sen så, och sen så tror jag att det finns ungefär 100 som skulle kunna vara med i förbundet men inte är det av olika skäl.
Det låter krångligt. Varför vill de inte vara med? Nej, och jobba för att ni blir ett legitimationsyrke och så vidare.
Det finns ju de som tycker det är jättepraktiskt att vi inte är legitimerade, förstås. Det krävs ju mer liksom... De är rädda för blanketter har jag förstått. Och om jag förstår det hela rätt, precis som du säger, du remitterar ju aldrig till en kiropraktor eller en naprapat. Eller,
nej, jag har inga i mitt.
Nej, och det är väldigt, väldigt svårt att hitta sådana. Så att de naprapater och kiropraktorer, jag tror att folk tror att det kommer att bli som när... Alltså som en fysioterapeut som har en etablering och där är vi väldigt långt ifrån för det skulle ju ta för mycket från kassan.
Så det är en fördel med att inte vara legitimationsyrke är att man inte får patienter pådyvlade på sig som inte kommit dit spontant så att säga.
Till exempel och allt, det finns
jag har inte riktigt tänkt på, men det ligger ju något i det. Det är ju väldigt stor skillnad att få en patient som kommer till en för att de just valt ut den.
Ja.
Det händer ju att man som doktor är med om.
Ja.
I mitt fall byter vårdcentral för att de ska träffa just mig. Det är på gott och ont. Men det är en helt annan sak än att de skickas dit mot sin vilja av någon som remitterar.
Ja, men så är det ju.
Det är klart, om man har en annan attityd.
Ja. Mm. Så att det finns... Och så är man är ju friare helt enkelt. Det är inte under lupp på samma sätt.
Tycker du det är något vi, om jag nu får säga vi, om oss som har legitimationsyrken som funnits jättelänge som läkare i mitt fall, har något att riktigt lära av er? Är det något ni vill ändra på hos oss som är det som skrämmer politikerna att göra er till legitimationsyrken?
Ja, men alltså, jag tror ju att Läkarförbundet är väldigt emot det. För det kom brev... Det var vid något tillfälle, jag tror det hade kanske med skolan att göra att få CSN. Då går de ju ut och letar, liksom ber om åsikter från andra
men
instanser.
Men varför skulle vi vara emot möjligheten att skriva? Det förstår jag inte riktigt.
Jag tror att det finns en jättestor skepticism mot manuella terapier generellt och kanske särskilt osteopati. Och det har... Mycket kanske att göra med att vi har de här väldigt tysta teknikerna, tror jag. Det är en stor del i det. Att allt inte bara är knak och brak och hårda tryck, liksom. Då är det misstänkt.
För vad då?
Att det är kvacksalveri, kanske man ska kalla det. Att det inte är på riktigt. Men nu kommer ju en massa forskning, särskilt på beröring.
Jag tänkte just säga det.
Och även interoception, alltså neuropsykologiska och neurofysiologiska forskningen går ju framåt enormt. Så jag tror ju att vi kommer att hitta evidensen.
Beröringspunkter.
Ja, precis. Det finns stora möjligheter för oss att faktiskt förklara på ett lite bättre sätt vad det är som händer när vi tar i våra patienter på de här mjukare sätten.
När jag förberedde mig inför det här samtalet med dig så läste jag ju på det sätt som jag gör. Och, alltså inom vetenskapliga traditionella tidskrifter och ni har ju stora sådana kända tidskrifter. Och har man det så man ingår i liksom det nätverk där vi söker medicinsk vetenskaplig information, vilket det finns. Det gör osteopathic medicine som vi pratar om och sånt, då är man ju vetenskapligt etablerad och ansedd. Och utifrån den synvinkeln har jag väldigt svårt att förstå varför man inte ska få bli till exempel då ett legitimationsyrke om man går en utbildning som ligger inom ett område som är vetenskapligt väl dokumenterat.
Ja.
Jag tycker det är lite svårt att förstå, men det måste vara någon politik och jag har inte satt mig in i den förut. Men
och som sagt,
har ni medlemmar som gillar att inte vara legitimerade?
Nej, medlemmar har vi nog inte.
Nej, förlåt. Utan ni har osteopater som valt att inte bli medlemmar i ett förbund och som tycker det är bra. Ja, då är ju det också en stöttesten att ta sig
men jag tror inte de är ute på barrikaderna direkt. Nej. Det är inte som att de skriver brev till politikerna att legitimera oss inte. De räknar nog med att det här inte kommer att ske i alla fall.
Men ett jättestort problem vi har nu är psykisk ohälsa. Mm. Tar ni er an det också?
Alltså, ja, men naturligtvis tar vi inte in patienter för samtal på det viset. Men det är väldigt många som känner av sin psykiska ohälsa i kroppen.
Absolut.
Och jag har väldigt mycket sådana
patienter. Den spänningshuvudvärk vi pratade om nyss är väl alldeles typiskt att det ingår som en viktig komponent.
Magsmärtor.
Och skulle ni inte vilja kunna skriva ut mediciner egentligen också då?
Då tror jag man skulle måste göra om utbildningen ganska ordentligt.
Ja, det förstår jag.
Men det är en intressant tanke.
Vi pratade om det innan vi spelade in också. Ja. Att så är det ju i USA.
Ja, i USA är det så, ja.
Och det visste inte jag om innan jag läste på det. Men det går ju så hand i hand med läkaryrket.
Med läkaryrket, ja. Nej, alltså den världen har man ju inte, har jag inte ens, så har jag aldrig tänkt faktiskt att jag skulle vilja skriva ut. Det jag skulle vilja, för bli legitimerad, det tror jag, om en naprapat hör av sig till dig, då tar du dig an den personen mer, för det är ju en legitimerad person som hör av sig, vissa läkare i alla fall. Och till exempel att kunna jobba i team på en smärt. En smärta.
Jag bara tänker på just mig personligen. Ja. Jag tar ju aldrig emot smärtpatienter på det sättet. Nej. Jag är endokrinolog.
Ja, men exakt. Nej, men jag tänker att kunna få ingå det som kommer med en legitimation. Ja. Jag kanske själv inte behöver kunna skriva ut medicin, men jag skulle vilja ha en mer direkt, enklare kontakt. Mm. Med...
Du skulle ingå i ett journalsystem också, till exempel i det landsting där du verkar. Ja. 21 olika journalsystem som vi har.
Ja. Tror jag. Eller, ja. Vilket och det kanske det heller inte blir, för så har väl inte som sagt så många naprapater och kiropraktorer, men det skulle gå.
Men man kan, om man ansluter sig på ett visst sätt, så ingår man i den regionens då avtal, så ingår man också i deras journalsystem. Det ska nog fungera. Ja,
så att det finns väl, det är många sådana komponenter förutom patienthälsan och att man får en, eller patientsäkerheten och så det är ett skydd som kommer med... Alltså yrkestitelskyddet som faktiskt kommer med en legitimering, så är det ju också att man skulle kunna ingå i större vårdnätverk.
Och... Men det blir mer papper, som du sa.
Det blir kanske mer papper.
Det blir nog väldigt mycket mer papper.
Ja, och vill man inte ha det så måste man ju inte jobba så. Det finns ju massor med naprapater och kiropraktorer som bara träffar patienter.
Jag kan ju verkligen som nu har varit doktor i 35 år intyga att det blir ju bara mer och mer papper. Ja. Även om de är digitala så är det ju skriven text.
Ja.
Och det blir bara mer och mer och vi får mindre och mindre tid att prata med våra patienter. Vad de än säger och önskar så är det ju så det har sett ut de senaste 30 åren.
Det är tråkigt.
Ja, det är väldigt tråkigt. Man utbildar sig en sak och sen sitter man mest i och hanterar olika in- och utloggningar och system och läser texter som ofta är onödigt långa.
Ja.
Jag är ju så gammal så att när jag gjorde min allmäntjänstgöring som snart inte finns på Sveriges minsta sjukhus i Finspång, så kunde man hitta kortsystem där man skrev på hand på ett papper i ett kort, liten låda med kort som fanns på akuten, och då kunde man skriva, det tycker jag är så klassiskt, nu ska vi se, halsfluss PC, alltså det var allt man skrev, patienten kom dit och hade halsfluss, då skrev man att de hade halsfluss och så skrev man penicillin förkortat PC, och sen var journalanteckningen klar.
Perfekt.
Idag är det ju en A4 och all provtagning som hör till, och jag är inte säker på att all den här dokumentationshysterin är till godo faktiskt. Nej. Så att jag försöker säga inlindat är att det kan vara det som skrämmer en del i att bli legitimationsyrke, för det kommer ju komma på köpet. Yeah. Att ni ska in i regelverken som gäller att ditten och datten ska dokumenteras. Yeah. Och det blir väldigt mycket text väldigt snabbt.
Yeah.
Och det tar väldigt mycket tid.
Mm.
Och det ska granskas och det ska lagras på rätt sätt. Det som sker i modern sjukvård tyvärr väldigt mycket.
Yeah.
På gott och ont.
Yeah.
Så det kanske är därför en del vill hålla sig utanför.
Så kan det vara.
Och få ägna sig åt det de verkligen utbildar dig på riktigt. Och knyta an till sina patienter.
Ja.
Och då förstår jag att man gärna har ett holistiskt synsätt. Sen är jag som endokrinolog igen då, kan ju inte låta bli att ge exempel på när kroppen verkligen inte läker sig själv. Jag skulle säga att jag tror ungefär 10% av kvinnor i Sverige har ju ett autoimmunt angrepp på sin sköldkörtel. Det är dumt.
Ja, det är dumt.
Men alltså, varför ska man hålla på att angripa sin egen kropp? Och jag bara säger att det är en väldigt vanlig åkomma.
Ja.
Så att det är ju inte alltid kroppen gör rätt, även om den är välvillig.
Nej, men så är det ju. Men jag tänker på... Nej, men man ska kunna... Ja, till exempel hade jag en kollega, hon jobbade i London länge. Hon tog sig an en man med stenlunga. Och det är ju ingenting som hon kommer att, hon kommer inte att, han har jobbat i gruvan hela sitt liv.
Det finns nästan inte längre
nej,
i Sverige.
Nej, utan det här var en väldigt gammal man och det var i England så det fanns väl. Men genom att han gick till henne någon gång, jag tror kanske varannan vecka, så kunde hon, jobbade hon mycket med hans bröstkorg då. Mm. Då fungerade hans andning bättre i ett par veckor. Mm. Och så kom han tillbaka. Så det där, du botar ingenting. Du botar definitivt inte stenlunga.
Men du lindrar det väldigt
mycket. Jag har lite patienter med magmunsbråck. Skulle äta protonpumpshämmare. Och som förr i tiden gjorde det. Tills de började säga att du kanske inte ska äta det hela tiden. För du kan bli benskör, har de väl kommit fram till med.
Ja, ganska ofarligt jämfört med mycket annat. Men det var liksom bieffekter.
Det var liksom ändå någon sorts förändring hos deras doktorer, hos deras läkare som var så här, men kanske inte hela, försök att ta en paus. Och så behandlar man lite runt igen, bröstkorg, diafragma, och då behöver de inte äta lika ofta, lika mycket tabletter och så här. Så att det är ju sådana påverk man kan ha på en patients liv också som faktiskt har värde, och just i det fallet tänker jag att det sparar väl, om de får medicinen på recept och inte behöver ta lika mycket, så sparar de väl samhället några kronor också, plus att de mår lite bättre.
Absolut. Nej, men det vanligaste problemet vi egentligen har som är ganska svårt är att folk får ryggvärk förr eller senare, får man väl hålla med om.
Ja.
Och du pratar även om förslitningar i knän och höfter och sånt. Ja. Det är ju också något som nästan drabbar alla om man lever tillräckligt länge.
Och så är det ju.
Hör det väl till att försöka lära folk att, som du sa, gå kanske ibland på ett vettigare sätt. För att det ska hålla ett tag längre och titta på hur folk går. Jag tänkte på en annan sak. Jag vet ju hur mina förfäder inom läkarhet på den tiden. Och därför jag frågar om du tittar på dem gick. Det gjorde man faktiskt. Ja. Inom medicin i Sverige, om vi går 100 år tillbaka i tiden, det kunde man göra vid ronder för att lära ut till andra. Lät patienterna gå fram och tillbaka och påpeka hur de rörde sig på olika sätt för att ta lärdom. Det säger väldigt mycket, det håller jag med om. Ja. Men det har vi ju helt slutat med.
Ni har nästan inte tid, tror jag.
Jag tror inte att jag någonsin blivit upplärd på det, men jag försöker faktiskt ändå göra det själv.
Ja.
Jag sysslar ju med diabetes och det är ju jätteviktigt att veta om folk kan röra på sig eller inte. Ja. Och då, ibland följer man bara med dem ut i korridoren, tjuvtittar lite på dem. Och det räcker ju ofta att se hur man reser sig från en stol, säger väldigt mycket. Men det är sånt som
man
inte
kan
lär
förvänta.
Ut.
För det kan jag också tycka, många kommer ju faktiskt till mig när de har, särskilt äldre damer som har gått till fysioterapeuten eller sjukgymnasten och fått sina träningsprogram, och de är ju så idoga och duktiga och de gör allt till punkt och pricka, och det tror jag fysioterapeuten kanske inte förväntade sig.
Nej,
så får de ont för att de har varit så
duktiga.
De har varit för ihärdiga. Och då, där kan man ju definitivt göra, för då kan man få helt enkelt muskler. Alltså det skulle säkert funka att gå till en duktig massör också, bara liksom få musklerna att tappa lite av sin spänningsgrad.
Då kan de börja.
Ja, men det är, de har blivit så här, det är inte Iron Man eller liksom ultramaror, men för deras kroppar blir det ju liknande effekter kanske när de om de går från att inte ha tränat till att.
Men det där är ju viktigt som du tar fram, och jag brukar ju lyfta fram det just i genmäle mot Anders Hansen som säger att det är så väldigt bra att träna hur som helst, och det håller inte jag alls med om. Det är jättesvårt att veta vad som är lagom för den enskilda individen, vad de verkligen tål. Och där tycker jag parallellen är egentligen det vi var inne på innan, med att man kan bara sitta framför en skärm och få ont i nacke och sånt. Men för 20-30 år sedan var det mycket mer att man bara hade ett repetitivt arbete. Och det visar väl med all tydlighet att det inte alls alltid är bra att röra på sig. Det är jättesvårt att veta hur många gånger man kan repetera en sak så att det fortfarande är hälsosamt och inte går över i förslitningar eller muskel kramper och sen spänningshuvudvärk och så vidare. Det är svårt.
Det är
och det
jättesvårt.
Kan man säkert ha stor nytta av en osteopat som har en bred utbildning och bena ut allt det här.
Och som jag sa tidigare, att faktiskt hjälpa personen att få en liten bättre kroppsmedvetenhet. Och komma och känna vad funkar för mig. Vilka rörelser mår jag bra av? Vilka mår jag inte bra av? Det är mycket enklare om du har lite mer kunskap om din kropp och inte bara läser typ Aftonbladets tränings...
Well-O-B.
Vad sa du?
Ja. Well-O-B. Okay, ja. Jag brukar ögna på dem varje dag för jag är väl lite nyhetsknarkare. Men det är ju deras nuvarande hälso...
Okay, ja.
Information vad jag förstår som jag inte kommer åt, för det får man bara som plusprenumerant.
Ja, precis. Ja, nej. Det är mycket större Man ska vara snäll mot sig själv, kan mm. tror jag att osteopater tycker. Och mm. framförallt jag tycker
det. Och mjuk i händerna.
Och mjuk i händerna. Och man, det tycker jag ju, jag vet, jag var på någon gynekologisk grej för min egen del och kände bara, vad håller de här människorna på med vad gäller deras palpatoriska förmåga? Och där känner jag, det skulle vara så fantastiskt att få komma in på läkarutbildningarna och faktiskt lära er att ta i folk.
Mm. Nej, men
det är väldigt lite onyanserat skulle jag vilja säga. Mm. Och jag förstår inte riktigt, även min husläkare när hon klämmer någonstans för att hon ska skicka mig på utredning. Jag känner bara, men varför tar du i mig? Vad kan du möjligtvis få för information? Men alltså, utan det är mer för att visa mig att ja, jag vet att det är höger axel du har ont i. Jag vet inte vad
men det där är väldigt måste jag få yttra mig inom olika specialiteter. Det klassiska brukar jag tycka. Gynekologer kan ju vara väldigt duktiga. Ja. Det måste jag säga till deras försvar. Och jag tycker de är en väldigt intressant specialitet.
De är nog bättre
också är så holistisk.
Ja.
De är både kirurger, lite medicinare, frågar ut och de skriver ut hormoner, endokrin. Ja. Det är väldigt bred. Men den, så att jag tror det finns de som faktiskt också lärt sig att ta mjukt i folk. Men det klassiska, roliga, och det kanske inte är sant längre för att utbildningen förändras, men det är ju ortopeder. Jag brukar säga det typiska för en ortoped. Det är väl att trycka någonstans och säga, gör det här ont? Ja, säger man. Och då trycker de dubbelt så hårt. Bara som en bekräftelse. En klassisk ortopedundersökning. Och så ser de dessutom ofta glada ut. Jag har hittat vad det gör ont. Ja, det var elakt. Men vi mediciner har en gammal tradition att reta oss på ortopeder. De är manuella är det klassiska och vi bara tänker och pratar och gör aldrig något medicinare.
Ja, just det.
Så vi har våra kamper inom medicinen, men jag får väl avslutningsvis säga att jag hoppas och jag tycker det vore kul om ni lyckas med att bli ett legitimationsyrke, för då blir det ju möjligt för er att gå utbildningar bekostade utav det allmänna och mycket enklare publicera er också inom internationella tidskrifter innefattande då svenska osteopater på ett annat sätt än nu.
Ja.
Och då kunde ni skriva remisser till oss och vi till er.
Perfekt. Eller det vore perfekt.
Vi hoppas det.
Vi håller tummarna.
Vi avslutar med det. Tack för att du ville komma.
Tack. Tack.